Jesus.
Ja, det är du som krånglar till det, vad fan.
Nej, ja, vad fan. De måste ju liksom sätta igång det på en viss...
Jo, det kommer jag väl fan också ihåg, men när jag säger 3, 2, 1 start, så när vi startar på 1, nej, jag räknar till 3.
Ja, men du är rätt skeptisk att vi skulle starta på 1.
Ja, men vem fan startar på 1?
Hej och hjärtinnerligt välkomna till Videospelsklubben. Ja, ni hörde den nya remixade introlåten av Thomas Hyde 209 och Myrberg där. Och mycket trevligt. Så jag tycker ni kan in och lyssna på hans remixalbum Mega Man 6 Battle for the World på Spotify också. Ja, och det är jag som är Stefan Gassimaluk Ganse. Och med mig har jag Lenny Cyborg 2003 Adam Syk.
Jajamän, jag är med. Jag är med.
Ja, det här är avsnitt 131. Ni som hörde senaste avsnittet för 5 år sedan kanske undrade var vi tog vägen. Jag kommer inte ihåg riktigt vad som hände, men nu är jag och Lenny tillbaka, tänkte vi. Lite mer nedskalat, och då borde det kanske gå lite smidigare, tänkte jag.
Tänkte du? Ja. Vi får se. Jag har inga förväntningar.
Det här innebär också att vi mer eller mindre, vi lägger ner Pixelpolar, för att projektet kräver alldeles för mycket tid för min del, för att vara det jag vill att det ska vara. Men vi måste kanske göra någonting med, vi skulle göra ett Game Gear-avsnitt.
Ja, jag skulle vilja säga att vi omarbetar Pixelpolar till ett lite annat stuk, men jag vill fortfarande behålla Pixelpolar för lite specialsaker.
Ja, okej. Okay. Ja. Och så har vi det där Game Gear. Jag har ändå intervjuat han som liksom höll i hela Game Gear-produktionen på Sega och sådär. Så det kanske man skulle göra något med.
Och jag har ändå spelat 3 av 5 spel vi skulle spela.
Jag har spelat 5 av dem ganska mycket, och så att jag, nu du säger det så... Ja, det blir väl ett till i alla fall sånt riktigt avsnitt. Jaha. Men ja, och det blir upplägget här blir väl lite att vi pratar lite så här, och sen så ska vi...
Har du glömt hur man gör, Stefan?
Nej. Och sen lyssnar vi på lite låtar, vi väljer en låt var under avsnittet, pratar lite nyheter, pratar vad vi har spelat, och sen så har vi vårt sista nya då segment som heter VSK Hall of Fame, som är något inspirerat av Hardcore Gaming 101's Top 47 858 Games of All Time podcast, där de helt enkelt gör en lista, och sen så lägger de in spel i den här listan, och så diskuterar de spelen lite, och sen får de liksom komma överens om hur spelen ska placeras i den här topplistan. Så vi får se hur vi kommer överens där. Kanske inte
det kommer alla. Nog bli hårda och ord mot varandra.
Ja, vi får se. Dagens spel är ju lite olika, och ja, vi får se.
Ja, vi kommer dit så småningom.
Ja. Men du vill att vi skulle prata om den här Megabook Collection.
Ja, precis. Ja. Den som skulle ges ut, men Sega för ovanlighetens skull satt stopp.
Ja, jag är ju helt... jag förstod liksom inte vad som hände. Sega som liksom nästan låter folk släppa fangjorda spel och grejer utan att de liksom bryr sig. Sen en bok som är liksom en form av visuellt kompendium som bara mest berättar lite och visar bilder. Jag förstår liksom inte riktigt vad som hände.
Nej, jag undrar om det inte är just det här biten med att de tjänar pengar på boken som Sega gick till attack mot i detta fallet. Men samtidigt så det måste ju funnits gott om projekt innan som folk har tjänat pengar på och Sega ändå släppt igenom. Mm. Så det känns lite som ett mysterium varför de har valt att just ta den här snyggt designade boken och säga nej.
Men var det den här boken som Bitmap Book skulle släppa?
Jag har för mig att det var den, ja.
För jag läste att den blev ju inställd på grund av Sega. Så det kan ju inte ha varit flera sådana. Och de har ändå släppt en Super Nintendo-bok med liknande, alltså med bilder och skit. Och...
Ja, och Nintendo brukar vara betydligt hårdare på just den biten.
Ja, de är liksom svart mot vitt där nästan, Sega och Nintendo. Jag förstår liksom inte alls.
Nej, men det positiva är ju i varje fall att vi har fått boken gratis i detta fallet. Så ni som ändå vill ge dem en slant, bara till att skänka till gänget. Vi har väl en länk till deras webbsida som ja, vi slänger ut vid avsnittet
också. Ja, jag lägger det i avsnittsanteckningarna där.
Ja, så kan ni ladda ner pdf-filen gratis.
Ja, och sen har de en länk då så man kan skicka en PayPal-donation till dem. Vi får se. Kanske man kan göra.
Absolut.
Jag ska se hur många sidor den här boken är på. Det kan vara spännande att veta, men det hittar jag såklart inte just nu.
De hade även nya spel med i boken.
Jaha, sådana nyproducerade grejer.
Ja.
Ja. Men, så det är lite, men det är megacd, det är som spel till alla möjliga och bilder på det mesta och mycket. Och, nej, det är faktiskt nästan helt obegripligt för mig att Sega lägger sig på detta viset.
Ja, det är jättekonstigt, jag håller med.
Mm.
Man vet inte, de kanske har en baktanke kring det hela, någonting som vi får reda på senare. Men just nu känns det bara väldigt, väldigt snett.
Mm. Och boken skulle ju släppts redan 2021, så det är ju ett tag sedan den liksom... Men det är det nyligen som de har lagt upp den på för nedladdning gratis?
Ja, nyligen. Allting är ju relativt, men den har ju funnits ute ett tag.
Ja, okej, men vi är bra uppmärksamma den ändå.
Ja.
Han har ju, den här killen som har skrivit boken har ju skrivit lite andra böcker. Atari, A Visual History och Coin-Op, The Arcade Guide. De gick bra. Atari kanske inte är så mycket att komma med i för sig. Så att.
Nej, men så mycket som de har snott genom tiderna.
Ja, nej. De kanske lugnar ner sig. Sen är det inte Atari eller ju. Ja, nej. Nej. Vi tar inte Atari- snacket i alla fall. Jesus.
Nej.
Ja,
vi går vidare.
Ska vi ta och lyssna på din låt förresten, Danny, innan vi börjar prata om lite nyheter?
Yes, ja. Kör på.
Och det här är då alltså Dungeon 8 från Dungeon Explorer till PC Engine, komponerad av Tsukasa Masuko 1989 då, Atlus som utvecklade det här spelet. Så jag tycker ni tar njut. Ja, det var väl en trevlig liten låt, Danny.
Du, den är så svängig så du anar inte.
Ja, mycket svängig. du hade hittat lite nyheter vi kunde prata om. Stämde detta?
Jajamän. Jag tänkte att vi kunde börja med en Microsoft-nyhet.
Ja.
Det är nämligen som så att nu har ju Xbox Game Studios boss Matt Booty bekräftat att de lägger ner utveckling av spel till Xbox One.
Ja, och det är ju... bra, skulle jag vilja säga. Och på tiden.
Det känns bra att de tar steget vidare. Sony är ju lite långsamma på att våga lämna PS4 bakom sig. I och för sig så är det ju fortfarande en väldigt stor kassako för dem. Ja, man förstår ju varför.
De har sålt ett par stycken.
Ja, det är fortfarande en väldigt stor plattform för dem.
Mm.
Men cred till Microsoft för att de vågar lägga ner Xbox One-maskinerna eller spelutvecklingen till maskinerna.
ja, gå vidare. Ska man liksom göra riktigt riktiga nästa generations spel så får man ju sluta anpassa dem till den gamla hårdvaran som knappt orkar köra igång någonting och inte kan använda några funktioner som de nya series-konsolerna kan.
Mm. Och sen till råga på allt så ska de ju försöka fixa så att de kan cloud-streama spelen till de äldre maskinerna.
Ja, det kan man väl nästan redan ändå, så att det, ja,
ja.
Det är inte så,
men ja, det är väl snart sätta upp en dedikerad portal för de nya spelen mot. Mm. Ja, jag är inte helt klar på detaljerna kring den biten, men
nej. Ja. Och jag har försökt testa det här med cloud streamandet lite då och då, men det, alltså det är lite väldigt varierande.
Det är många faktorer som ska stämma överens. Hur responsivt ditt nät är, hur lång sträckan är till servern där clouden står, och ja, hur ditt nät är hemma, och det, ja, och det är många, många saker.
Jag satt faktiskt på jobbet en dag på lunchen och så slängde jag igång Gears 5 på mobilen, för det hade touchkontroll. Och det var faktiskt, det var nog det mest responsiva jag har fått ut av det där än så länge, och det var ändå liksom 4G-uppkoppling. Sen nästa dag så testade jag igen och då funkade det inte alls lika bra. Men, då, men just den dagen så var det liksom topp. Alltså det var, då gick, hade det gått att spela förutom att det var touchkontroll, så det gick inte alls att spela för att ja, det var ju helt värdelöst.
Men det är bara till att dra igång Nuts & Bolts nästa gång.
Ja, jag undrar om det har touchkontroll. Det är som är, annars får jag ta med en handkontroll och sitta och spela.
För jag menar, har man möjligheten till att alltid kunna spela Nuts & Bolts, så varför skulle man inte göra det?
Och det har ju gått en del år nu sedan vi spelade in den här podcasten, men jag har ju fortfarande inte klarat Nuts & Bolts.
Det är skandal.
Nej, och ändå, jag tar ju liksom, jag börjar ju någon gång om året och så börjar jag spela och sen så...
Jag får komma över till att jag var din motivator.
Ja, men jag kom ju ganska långt då från första början, och sen nu så har jag fått börja om, och då är det liksom, jag tycker det är väldigt tråkigt, och man känner ju igen de här banorna, man har ju spelat det förr.
Det första partiet är lite drygt i spelet tills man kommer in i det hela.
Den absolut sämsta banan är den här när man är typ inne i en Xbox-konsol. Och det är,
ja, fy fan.
Det är, alltså det är så dåligt. Så det, så, men det, den har jag ju tagit mig förbi faktiskt. Så jag borde ju ändå kunna...
Ja, på den banan, livet blir så mycket enklare. Man bara bygger en vettig helikopter och kör.
Ja, det är sant. Men jag tycker spelet fortfarande är väldigt snyggt. Och nu så går det lite bättre, alltså precis när det släpptes då bakåtkompatibelt på Xbox One, så var det ju extremt laggigt och jäkligt.
Ja, men de har ju fixat i ordning jättemycket.
Ja, och det stora problemet det hade också till 360 var ju att det var ganska dålig framerate, men det är ju faktiskt bättre framerate på det nu såklart, på om man spelade på en Series X.
Helt klart.
Så att jag kanske borde, jag gillar ju Nuts & Bolts, det är det som är grejen, va? Men jag har ju inte klarat det.
Ja, men vi går vidare till nästa nyhet. Vi börjar inte fastna på Nuts & Bolts i ännu ett VSK-avsnitt.
Vi börjar direkt. Ja, nej.
Ja, nästa. Star Ocean The Second Story. En remaster verkar vara på G. Du har läckt på Squeenix hemsida.
Mm-hmm.
Och det passar ihop lite med när vi kommer till vad vi har spelat.
Ja, just det. Du har spelat något sånt, ja.
Ja, och Star Ocean The Second Story är just andra spelet som släpptes till PlayStation, om jag inte minns fel.
Ja, PlayStation. Jag ägde någon sån här recensionskopia till PlayStation.
Det är många som tycker att just det spelet är den bästa hela serien, men jag har egentligen bara spelat första Star Ocean och sen det nya nu som vi kommer att snacka om sen. Men ja, så det verkar i varje fall som en remake eller remaster av det spelet kommer.
Mm-hmm.
Det ska ju bli trevligt i så fall.
Ja, jag har ju inte, det är inte min kopp te så att säga.
Nej, så är det ju.
Som så mycket.
Ja, jag vill inte säga det, var bra
nej,
du sa det själv.
Ja, jag är helt medveten om min kräsenhet.
Det är ingen basmakare. Ja, nej. Ja. Dead Cells får en 10-episods animerad serie.
Mm-hmm.
När ska den komma? Någon gång nästa år ser det ut som.
Och det är det här sidoskrollande action-någonting-spelet.
Ja, roguelite-spelet.
Roguelite, ja just det, därför jag inte ens har försökt spela det.
Roguelike light.
Rogue, står det rogue någonting, någonting så... så alltså...
Det är som spelet inte existerar, det är bara en blank yta för
ja, dig. Alltså jag har väl råkat testa spel som kanske är liksom åt det hållet, och då blir det liksom, ja, nej. Det är väl det att det ska inte vara jobbigt helt enkelt någon gång. Alltså, jo, det får det också vara. Det var lite jobbigt här precis i Zelda, det kan jag prata om sen. Men då, det, nej. Det låter, alltså det här, nej. Hela konceptet faller för mig. Det låter ja, inte lockande alls.
Men nu behöver du inte spela. Nu kan du titta på den animerade serien.
Ja, men då... Det har jag ingen nytta av, men jag liksom inte känner till universumet.
Ja, men det kan ju fortfarande vara en bra animerad serie som du inte behöver spela spelet för.
Ja, det är sant. Är det någon studio som har gjort något annat häftigt innan som man har hört talas om? Jag har inte sett så mycket animerade serier på senare år, men...
Det är en fransk studio. De gör bland annat den här det här Far Cry 3 Blood Dragon spin-offen. Vad fasen är den het? Den som skulle bli animerad. Captain Laserhawk.
Jaha.
Som de utannonserade också under Gamefest.
Ja, just det.
Det är den studion.
Mm. Ja, det säger ju inte mig någonting. Det hade ju nog inte sagt mig någonting om vad de än hade gjort i och för sig. Så det är ju lugnt.
Och sista nyheten är att det ser ut som att Sony kommer att försöka få PS5 game streaming cloudbaserat tillgängligt. De håller på att småtesta lite.
Mm-hmm. Ja, de...
Så att du kan köra dina egna PS5-spel eller ja, varifrån som helst. Det har varit lite begränsat tidigare.
Jaha. Ja, jag vet inte alls riktigt just på PlayStations hur det funkar så där. Men på Xbox kan du ju streama liksom både Game Pass-spelen och så kan du streama direkt från din Xbox också till din telefon till exempel, vad det än är. Om du kopplar ihop det. Undrar om jag har gjort det. Nej, det har jag inte.
Så som jag tror i detta fallet så är det ju att de här spelen som ingår i PS Premium och det, deras version av Game Pass, att alla de PS5-spelen ska bli streambara så småningom.
Ja, okej. Okay. Ja, men då är jag med. Det är väl bara bra helt enkelt.
Ja, sen är det just det här med cloud och streaming. Det är lite sisådär med det.
Ja, alltså om du kommer till att spela på mobil så tror jag det krävs nog lite 5G och sådär. Nu har jag inte testat 5G för det finns ju fan inte 5G någonstans där jag befinner mig oftast.
5G, 3G, enda vi behöver.
2G.
Vi går bakåt istället.
Ja, absolut. Ja. Mm. Ja, vi får se. Det blir säkert bra i framtiden.
I framtiden. Någon gång.
Mm.
När man inte behöver använda The Cloud.
Ja, precis.
Ja. Vad har vi nu att gå vidare till, Stefan?
Ja, nu tänkte vi bara prata lite om vad vi hade spelat senaste tiden. Du kanske skulle börja med det där Star Ocean kanske.
Ja, jag har ju kört igenom det senaste Star Ocean. Star Ocean The Divine Force till PS5 har jag spelat det.
Ja, jag har ju sett dig, varit hemma hos dig och tittat på lite när du har spelat det här spelet.
Ja, det var precis i början bland annat när jag satt igång med det. Så satt och tittade lite.
Väldigt japanskt.
Det började trevligt spelet, men jävla vad det sket sig sen.
Mm-hmm.
Det kanske det tokdjog runt 40-50% av spelet. Det blev så tråkigt och enformigt och drygt framför allt.
Ja. Och det jobbiga för dig är att du spelar vidare när det blir så. Det hade ju inte jag gjort.
Nej, jag fortsätter. Har jag väl lagt mer än 2 timmar på skiten, ja, då ska det klaras av.
Jag kan lägga ner efter 30 timmar om det ska vara så, det är inga problem. Men vad var det som var bra i början och som blev sämre sen då?
Det som var bra i början var också det som var bra genom hela spelet, stridssystemet. Det var jättetrevligt, det var ju actionbaserat.
Så ja, just det, var du extremt det nöjd med.
Ja, det kan jag förlåta mycket för. Men sen är det så mycket små problem genom hela spelet. Bland annat, det är extremt dåligt optimerat på många ställen, upptäckte jag. det börjar hacka och hacka och hacka. För i sådana miljöer som det inte både har några som helst bekymmer med tanke på att det ser ut som ett PS4-spel. Det är inte så jättefint spelet i någonstans.
Dåligt optimerat då alltså.
Ja, och jättetråkiga miljöer förutom startmiljön som är jättetrevlig, men sen blir alla miljöerna jättetråkiga mer eller mindre i spelet. Så bara det är en stor besvikelse. Sen karaktärerna, de ser ut som porslinsdockor, och i början köpte jag det, men det blir bara värre och värre när jag tvingas titta på de här ansiktena om och om hela tiden utan någon som helst utrymme till känslor.
Nej, de var lite stela faktiskt. Ja,
och det blir bara värre och värre ju mer du tittar på dem.
Man vänjer sig alltså inte.
Nej, definitivt inte. Sen det absolut värsta, det var, jag har inte mött att de snackar mycket i spel och sånt, för det kan oftast vara bra att de gör mycket dialog och ja, lite känslor och sånt, men problemet är att de snackade väldigt mycket och de var inte snabba på att snacka, och jag läste väldigt snabbt. Jag körde japanska röster, engelska subtitles. Så jag hade velat trycka förbi så att nästa dialog kommer, men du kunde inte trycka förbi dialogen utan att skippa hela cutscenen. Så det var så jättemånga klischéfyllda dialoger där man bara visste, ja men såklart de säger så här i detta. Och så satt man ändå och fick vänta i 10 minuter på att de skulle snacka färdigt innan man kom ifrån det, bara för att bekräfta. Och det höll på så mycket och var så mycket sånt, så att i slutet så skippade jag i stort sett alla cutscenes, förutom de jag misstänkte kunde vara av någon vettig fyllnad.
Ja, alltså långa cutscenes är ju inte speciellt jätteroligt, skulle jag säga.
Nej. Det beror helt och hållet på hur de är gjorda. Är de inte tokklischéade som det här var hela tiden, så... Ja, nej, det spelet undvikte. Det var... Nej, jag kan inte rekommendera det.
Nej, så nöjd i början och sen så sket det sig.
Så fallerade det totalt. Skandal.
Tragiskt.
Ja, Stefan, vad har du spelat?
Alltså jag skulle vilja prata, jag har några spel jag skulle vilja nämna. Jag började spela Metroid Prime Remastered för ett tag sedan. För jag har inte klarat Metroid Prime, så jag tänkte då, för att jag har spelat ganska långt in i det på den här digitala trilogin på Wii U. Så tänkte jag, det kommer med liksom lite vettig handkontrollskontroll som ett riktigt FPS. Så tänkte jag, då vill jag spela det där istället. Så jag har liksom undvikt. Det har ju ryktats om att det ska komma någon form av till Switch. Så jag har ju liksom vägrat att fortsätta på Wii U. Och Remastered det är väldigt fint och det är trevligt och sådär. Men sen så det är lite det här med Metroid Prime. Det är lite slött och segt och det händer inte jättemycket och man springer dit och sen så, jaha, men där var dit skulle jag inte, då springer jag hit istället. Nej, dit där kommer jag inte fram, så då får jag gå runt den här vägen istället. Och det är ju lite, ja, alltså det är kul, men sen samtidigt är det lite segt. Så jag har spelat en timme eller någonting, eller två på Remastered så länge.
Det låter som en normal Stefan-nivå av att spela ett spel och sen lägga ner det.
Nej, men sen så släpptes ju då Zelda Tears of the Kingdom. Så då tog det lite över där. Så det har jag ju hållit på med nu. Nu har jag inte spelat det på en vecka. Jo, jag spelade lite idag. Men det har ju ändå lagt 55 timmar på den så länge. Och,
oj, ja, det var verkligen...
Ja, nej, Breath of the Wild spelade jag i 70 timmar.
Shit. Och nu har alltså ni måste ju förstå hur mycket det här är för Stefan.
Ja, det är jättemycket. Och då, jag har bara sett halva kartan fortfarande också, ska man tillägga. Men jag har fastnat lite sådär. Alltså det är mycket sådär man, ja, okej, nu ska jag gå till den där jäkla blinkande gula pricken på kartan. Och sen så har det plötsligt gått 15 timmar för att, ja, där var en grotta och där var någonting och där var någon...
shiny.
Och sen
shiny.
Så var det så här, nej, men ska jag inte ta en runda här uppe i bergen i liksom uppe i hörnet här? Ja, där spenderar jag 2 timmar och bara går igenom 2-3 timmar i snötäckta isbergen där det knappt finns någonting. Och så hittar jag lite grottor och lite små spännande grejer på vägen och sådär. Och så det är nästan det som är liksom det roliga med spelet. Och sen då kommer man till de här, jag gillar inte, jag har spelat två tempel av, jag vet inte, fyra eller är det nog. Och det är liksom det jag tycker är absolut tråkigast. Och man, jag vet inte om det är någon direkt spoiler att säga att när jag tänker på ett Zelda-tempel så brukar det liksom vara att man ska liksom pussla sig fram lite. Det är lite något pussel här och något pussel där. De här templen jag börjar med, oj, det är en port här. Den är stängd med fem lås. Vi måste hitta fem grejer och banka till på något vis. Och så öppnas låsen. Och så är det liksom... ja, man ska bara liksom gå och leta upp de här. Och det är inte direkt, alltså det känns inte så som jag hade velat. Och tyckte jag de här beasts i Breath of the Wild nästan var roligare. De kändes mer som Zelda-tempel fast de var mindre på något sätt.
Jag har funderat över det mycket, just hur jag kan tycka det är farligt att säga att det här är ju inte ett Zelda-spel när det uppenbarligen är ett Zelda-spel. Och just ens egna projiceringar och bestämmelser över vad som gör det här spelet till Zelda-spel och att det inte motsvarar ens förväntningar. Jag tycker det är knepigt och det är inte rätt att ha de förväntningar kan jag känna heller på ett spel.
Nej, och det är inte det att jag... Alltså för andra har jag hört som tycker de kan vara roliga och sådär. Så att det är för mig, alltså det är inte ett Zelda, alltså det är ett Zelda-spel i utforskande att leta runt i världen. Och även om Breath of the Wild och Tears of the Kingdom är väldigt skilda från de tidigare Zelda-spelen på många vis, så är de också väldigt lika. Det är ju världen och fiendetyperna och allt vad det är som gör att det känns Zelda. Sen får de ju gärna mixa runt, men de hade ju också gärna fått göra ett nytt 2D-Zelda till något, alltså något lite mindre i skala. Det känns som att nu har de gjort två sådana här. Då kanske de ska... De kan inte fortsätta göra ett tredje Zelda som är precis som de här. För nu, ja, jag vet inte, de kanske har någon ny häftig idé. Jag vet inte, för Tears of the Kingdom varieras ju ändå från Breath of the Wild med sina nya funktioner och sådär. Så att det är jävligt kul ändå. Så det är inte det.
Oj. Jag har ju inte ens rört spelet. Jag har knappt sett någonting, utan jag funderar på att köra det som mitt sommarspel.
Ja, nej, jag hade inte sett. Alltså jag såg någon trailer i början och sådär, men sen lät jag liksom... Jag var lite rädd att jag skulle tycka att det var för likt Breath of the Wild och därmed inte liksom bara känna att nu är det bara samma sak igen. Men det är väldigt mycket samma sak, men sen är det också ganska mycket annorlunda. Inte mycket annorlunda, men det de har lagt till med olika förmågor och sånt som man har, det gör ju ändå en del, kan man säga. Nej, jag vill inte säga för mycket om spelet, men det är kul, och jag besegrade någon drake precis. Jag hade hjärtklappning nästan. Det var en strid jag kanske inte borde gett mig in i, men det gjorde jag, och det gick vägen till slut.
Ja, det är fantastiskt.
Ja, jag tänkte jag måste lugna ner mig här nu innan vi ska spela in. Satt i soffan och pustade ut. Ja, nej, så det är kul i alla fall. Har du något mer du vill nämna?
Ja, jag tänkte att jag väger upp min negativitet från Star Ocean med ett spel som jag blev väldigt positivt överraskad av, som jag klarade av nyligen.
Mm-hmm.
Det var mitt spel nummer 32 för i år. Journey to the Savage Planet.
Ja, just det har jag hört dig prata om, och även jag tror jag tittade på någon video på det.
Ja, jag tyckte det var fantastiskt. Det är ett FPS-utforskarspel. Du blir nedslängd på en outforskad planet, och du ska utforska den och plocka hem information och nya värdefulla mineraler åt ett komiskt så här superkapitalistiskt bolag.
Hade det inte lite så här cartoony grafik på något vis?
Ja, det är väldigt tecknat, hela stuket är överdrivet, och alla geometrier är väldigt överdrivna. Det bara skriker tecknad och komik om det hela. Mm. Hela spelet är väldigt komiskt med alla interaktioner du har med dina bossar och ditt det här företaget som du arbetar för. Och massa reklamfilmer finns också i spelet som du får skickat till din e-post och tvingas titta på.
Kul.
Nej, men det är väldigt, väldigt gediget gjort, och det är kul att utforska spelet, och det är upplagt lite som en Metroidvania. Att du skaffar nya egenskaper, skaffar nya saker, kan ta dig till ställen där du inte kunnat tidigare. Och samtidigt så får du hålla på och utforska och scanna lite saker. Och,
ja. Är det ett långt spel?
Nej, om man ska 100% så kan du ju dröja en 20-25 timmar ska jag tippa på. Mm. Men ska du bara dra igenom det lite snabbt så ja, en 10 timmar kanske.
Det är ju lagom ändå skulle jag säga.
Mm, och den jag spelade var också med DLC de släppte sen efteråt. Så det var också trevligt, men det var inte alls lika bra som huvudspelet.
Nej, okej. Okay. Jag brukar aldrig spela DLC-spel. Jag vet inte varför. Hur mycket jag gillar ett spel så det kommer något DLC så bara nej, det är slut nu.
Det kändes så bra sammanvävt i det här spelet så jag hoppade in och körde igenom den innan jag fortsatte med huvudstoryn. Mm-hmm. Det kom ungefär efter halva så fick man tillgång till det.
Ja, okay.
Då kör jag den och sen kör vi på sen med andra delen.
Ja, men kommer det så att du bara kan hoppa in i det mitt i, då är det ju kanske en annan femma.
Ja, och du kan ju hoppa ut från det när som helst. Det är ju helt sömlöst integrerat i huvudspelet i sig. Men det är ändå väldigt avgränsat. Och du blir medveten om att du spelar ett DLC.
Ja, okej. Okay. Ja.
Men... Jag för mig att planeten heter DLC som man åker till också.
Ja, det är ju det är rätt skrivet på näsan. Ganska uppenbart då, ja. Mm. Får man ju säga.
Nej, det är väldigt trevligt. Fantastiskt. Låter bra. Kul kontroll. Kul spelmekanik. Det var... Över min förväntan. Kan verkligen rekommendera det.
Trevligt. Jaha, har du spelat något mer eller?
Ja, men det kan vi spara till andra avsnitt.
Okej, okay, jag tänkte bara prata. Jag har ju spelat det som var startmenu för att spela Zelda. Det är för att jag börjat spela Battlefield när jag kom hem från jobbet istället. För att, ja, det är kul med Battlefield även om jag kanske dör ganska ofta. Och sådär och,
men ja, det har man ju spelat lite.
Ja, det är då Battlefield 2042. Då är det vi pratar om det senaste fräsiga, ja det är inte jättenytt nu kanske men ja, nej men sen sista spelet jag ville prata om, jag började spela Marathon, Bungies gamla FPS-klassiker från 1994. Det släpptes ju till Mac, men det finns och någon laddade ner någon officiellt, de släppte ju spelet fritt alla tre spelen och så finns det någon, ja man kan ladda ner bara och köra på PC eller på Windows då för att det finns en emulator som, ja. I alla fall grejen med Marathon är ju att det har ju lite, det är väldigt elakt skulle jag vilja säga. Jag är van vid att i FPS till dator på den som är från den eran så kan man liksom spara när man vill, man bara går in i menyn och spara och ladda. Men nej, inte i Marathon. Utan där ska man hitta speciella datorterminaler där man sparar. Och sen ibland så kan det vara liksom att en ny sektion av spelet börjar, men du får ingen sparterminal. Den kanske är 20 minuter in i den här sektionen och det var 15 minuter sedan du sparade senast. Det är inte jättekul att dö då, helt enkelt. Man får spela om en massa. Men annars så tycker jag att det är ju intressant för sin tid kan man väl, alltså det hade ju mycket story, eller det har mycket story kan man ju säga. Man får då ta del av storyn genom olika datorterminaler man kommer till och så kommunicerar man framförallt då med ett AI som finns på det här skeppet Marathon som har attackerats av en grupp utomjordingar som har, än så länge för mig okända anledningar då har attackerat det här koloniskeppet Marathon. Det är ju väldigt så här, känns som proto Halo, utomjordisk grupp av olika utomjordingar som attackerar mänskligheten på något vis och ja, och man skjuter och man har lite olika vapen. Grejen är att jag tycker inte att skjutandet är jättebra. Det är inte samma liksom känsla som i Doom till exempel.
Nej men du tar ju kungen absolut piken av hela shotgun-känslan.
Ja, men det är liksom det finns liksom ingen kraft i den maskinen. Alltså det finns ingen, ljudet är lite fjösigt och sådär och det är liksom händer inget, alltså man pull. Det är liksom
inget umf.
Det är liksom ingen kraft i det hela, men ändå är det på något sätt lite trevligt
Och ingen klickklack när shotgun.
Nej, och jag har inte spelat det heller på en vecka eller precis som Zelda. Så jag har startat igång det nu igen och så kommer jag lite längre på den banan. Men det är lite tråkigt för att den här banan utspelar sig i något. Ja, det finns inget, det är ett vakuum. Du måste fylla på din syrgas hela tiden och så fungerar inte av någon anledning inte maskingeväret i vakuum. Utan du måste bara använda revolvern och energipistolen. Varför fungerar den pistolen som är ett projektilvapen men inte maskingeväret? Det är min stora fråga här.
Ja, det är en bra fråga. Ja. Det kanske finns en legitim anledning men jag kan inte komma på den just nu.
Nej, så dog jag precis här innan för att jag var i någon trång liten korridor och helt plötsligt bara öste in fienden där och jag hann inte fly helt enkelt och det var lite elakt. Det var inte så länge sedan jag sparade nu för nu hittade jag någon bra sparpunkt med hälsopåfyllning och luftpåfyllning precis i närheten. Så att ja, det ska väl gå vägen ändå.
Men är storyn så här jobbigt pretentiös som Bungie är i Halo-spelen?
Det är väldigt mycket snack och det är liksom något annat AI har liksom blivit elakt och slåss mot människorna och utomjordingarna eller något eller hjälper utomjordingar. Sen tycker jag det är en kul grej är att det finns ju liksom icke elaka karaktärer i spelet. Det springer runt människor som man behöver rädda emellanåt och så här också. Det tycker jag är lite kul. Det är väl lite ovanligt för ett spel, ett FPS från 94. Men annars nej, och sen så i vissa sådana här terminaler så är det inte att du pratar med AI utan det kommer någon text från någon märkvärdig liksom något citat från någon bok eller vad som helst, någon filosof eller så här mitt i alltihopa som man inte riktigt fattar.
Pretentiöst.
Det var det du var ute efter så jag tänkte du skulle få det. Jo, väldigt pretentiöst och gudar hit och massa sådana här, ja, allt möjligt.
Ja, nej, bekymret jag har med Bungie är att De försöker så att det går åt fel håll. De försöker vara så jätteduktiga och storslagna men det hela känns bara pretentiöst och lite så här försök till finlitteratur utan att vara finlitteratur.
Ja, det är lite sådär. De där terminalerna brukar jag trycka förbi lite snabbt.
Ja, men det gör ju med tutorialtext också.
Ja, det är sant. Men innan vi tar oss i kast VSK Hall of Fame så ska vi lyssna på en låt till och då har jag valt Fat Man från Marathon. Den är då komponerad av Alexander Seropian. Seropian, han är ju en av de två grundarna av Bungie. Han var inte så mycket av spelutvecklare av de två, Jason Jones och han, utan han var mer business-sidan. Ja, 94 är den ifrån och den låter så här. Ja, och efter den trevliga låten det var den mest fartfyllda låten jag hittade från spelet. De är väldigt så här lågmälda och tysta låtarna. Det känns inte riktigt som han är jättemycket till kompositör, den där Seropian. Men hur som helst, nu är det dags för VSK Hall of Fame. Och jag vet inte vems spel vi ska börja med. Men eftersom du nämnde ditt, du var först med att välja ett spel så börjar vi med Quackshot.
Okej, det var det redan kört. Jag tänkte vi kunde börja med ditt spel för jag har ju sån roligt. Quackshot. Det är mitt inlägg. Här kommer absolut första spelet. Jag går ut hårt. Fy fan vad jag går ut hårt här.
Du menar att du har valt liksom en riktig höjdare här?
Ja, den här kommer att ligga före många, många, många spel i listan.
Om du får bestämma.
Ja.
Ja, alltså. Ja, det är ju ett plattformsspel till Mega Drive. Utvecklat av Sega själva.
Ja.
Mm.
Där du spelar Kalle Anka och åker omkring i olika ställen i världen och letar skatter och föremål för att kunna hitta ännu fler skatter och föremål.
Ja, det är ju... Nu ska jag inte säga att det är som DuckTales till NES, men de har ju vissa likheter i det här att man kan hitta saker och åka fram och tillbaka. Men jag får nog säga att jag tycker att Quackshot är ju bättre än DuckTales.
Ja,
kanske inte bättre än DuckTales 2, för jag tycker DuckTales 2 är mycket bättre än DuckTales. Men
jag håller också med att DuckTales 2 är bättre än DuckTales, men jag tycker också att Quackshot är bättre än båda DuckTales.
Mm, det har du nog rätt i.
Jag vet att det är mycket nostalgi för min del med det här spelet, men samtidigt så kan jag inte låta bli att bli så jäkla glad varje gång jag spelar det och ser Kalle Anka springa med sin så här ankgång och bli arg när han käkar chilis och...
Det är väldigt, ja, väldigt fin grafik, väldigt bra musik. Och gameplayet är ganska okej också.
Det enda jag egentligen kan klaga på med spelet är att det är lite för kort för sitt eget bästa. Mm. Det hade faktiskt skadat med några timmars speltid till. För du kan ändå dra igenom det på en 2,5 timme eller något.
Man kan tro att man borde kunna göra det. Men jag vet att jag har spelat det längre än så och inte klarat det. Eller så kanske jag har varit nära att klara det utan att sådana jag gett upp. Men jag kan inte påstå att jag har haft tråkigt när jag har spelat det heller. Det är det som är...
Nej, det är som sagt en tung titel. En titel som ligger mig riktigt varmt om hjärtat.
Mm. Då får vi se hur det... står sig emot mitt spel här, så det kommer bli första och andra platsen vi kommer placera här nu. Det är av två då såklart, ja. Men jag har ju valt Quake 2. Jag vet inte om det var bara för att det var ett Q också i Quake 2, men
ja, och det var här därför jag ville att du skulle säga ditt först, för då kunde jag säga Quake Shot sen.
Jaha. och när jag skulle leta upp en bild på Quake Shot så skrev jag Quake Shot. Jag undrade varför det dök upp en massa konstigheter. Ja, jag tänkte, vad fan vad konstigt. Ja, just det, jag stavade jättefel. Nej, jag klarade ju Quake 2 hyfsat nyligen för äntligen efter alla år.
Oj.
Och det, jag spelade ganska långt i det liksom då när det var nytt. Men sen så var det väl någon bana som blev lite svår eller sådär. Och det är ganska långt spelet.
Oj, ja.
Jäklar, det känns som det aldrig tar slut. Man tänker, nu måste det nog börja ta slut. Nu går man ut på internet och kollar på en lista över banor. Och där, så, nej, du är halvvägs nu, Stefan. Ja, okej. Okay. Men det är ju ett fullt spelbart FPS än idag. Även om det såklart är extremt omodernt i alla aspekter av design och så vidare. Jag hade ändå kul när jag spelade. Det var så kul att jag till och med började spela en av de här... Det gjordes ju två spel, Ground Zero och ja, nu kommer jag inte ihåg vad det andra hette eller vilket av dem jag spelade, men The Reckoning kanske det andra heter. Ja, hur som helst. Jag började spela, men det var ju inte id som utvecklade de två expansionerna, så man märker att det var inte riktigt lika spännande. Det började astråkigt, den här vilken det nu var av dem. The Reckoning tror jag. Men själva grundspelet Quake 2, jättekul. Om man bara kommer in i det och tar det lite lugnt och inte bara springer in i alla situationer hela tiden. Så att det är ju inte så här supertoppen av FPS-spel jag har spelat, men lite trevligt. Så nu blir det lite svårt för mig att argumentera för att det skulle vara över Quackshot faktiskt, kände jag.
Jag tycker Quake 2 är ett trevligt spel. Men totalheten slår inte Quackshot enligt mig.
Nej, det tror jag inte det gör för mig heller faktiskt. Det är liksom det är alldeles för
generiskt, för medelmåttigt.
Det är liksom Det är långt bättre än vad man tänker på när man tänker generiskt, men sen samtidigt är det väldigt generiskt.
Ja, hade du sagt Quake 1 eller Quake 3, då hade jag haft svårt att börja argumentera för det, men nu när du säger Quake 2 så den absolut svagaste delen.
Ja, jag klarade Quake med förra året tror jag.
Ja, Quake 4 är den svagaste delen. Okej, den näst svagaste delen.
Quake 4 har jag med spelat en hel del, men aldrig liksom orkat ta mig igenom. Det är lite, Quake 4 är ju lite som Doom 3 typ.
Att
det,
oh, det, nej, fy fan.
Det är lite kul i början och sen så bara orkar man liksom inte. De ser ju väldigt lika ut också. Ja, nej, men då sätter vi alltså Quackshot på första platsen och Quake 2 på andra plats än så länge.
Quackshot på första platsen och Quack på andra plats.
Quack 2. Ja, precis. Ja, det låter bra. Jaha, Lenny, då har vi avverkat första nya avsnittet av Videospelsklubbens podcast. Och
ja, se på fan.
Det var trevligt. Jag tror vi kommer köra det här till en början varannan vecka. Så kanske vi får se om vi utökar det senare.
Ja, vi får se helt enkelt. Det är mycket uppe i luften just nu.
Ja, så det, ja, och så tycker jag väl att alla ska titta när vi kör VS-kalaset sommar 2023.
Ja, vad är det? När är det? Jag tänkte säga vad är det, men det vet jag nog fan vad det är någonstans.
Ja, det är ju hemma hos dig. Men det var väl 21 till 23 juli.
Ja, det stämmer.
På twitch.tv/videospelsklubben. Så börjar vi där på kvällen runt, vad sa vi nu, 7 på fredagen.
19.00.
Ja. Så spelar vi gamla spel för alla som vill vara med i chatten och skriva med oss och sådär. Och sen så har vi lite trevligt.
Mycket mys, mycket mys.
Ja, och vi hörs i nästa avsnitt helt enkelt.
Ja, ha det så gött allesammans.
Hej då!
Hej, hej!